Mitt namn är Dag Körn och jag jobbar på Microsoft med de här produkterna. Till min hjälp har jag tre killar från QWISE i gröna tröjor. De får presentera sig själva sen. Innan vi börjar så ska jag visa en video från Brian Harry som är alltså han som är ansvarig för Team Foundation Server 2010 och Evolution Studio. Så att han ska få hälsa oss välkommen.
Welcome to this introduction to Visual Studio Team System 2010. My name is Brian Harry, Technical Fellow and Product Unit Manager for Team Foundation Server. I'm sorry I'm not able to be with you there today, but I wanted to share a few thoughts about this exciting new Team System 2010 release. We've been working on Team System 2010 for over 3 years, and it's got a huge amount of value for almost everybody. There's great stuff for developers, for architects, for testers, for project managers, business analysts, almost everybody. I'd like to mention a few of the things that I'm particularly excited about, starting with historical debugging. Historical debugging is a new feature in the 2010 Developer Edition that will change the way you do debugging and make you amazingly more productive. Historical debugging works by capturing a detailed log of everything that happens in an application while it runs. And that can even running when it's not on the developer's machine. It might be running on a tester's machine or in production or somewhere else. This log can then be given to a developer, loaded in the debugger, and it enables the developer to run through everything that happened in that application up to the point that a bug occurred, diagnose it, and fix it, in many cases, without ever having to reproduce the bug on their own machine. Second thing is testing tools. For the 2010 release, testing tools has probably been our largest area of investment. We've done features to support test planning, test case management, UI automation, manual testing, and more. But the unique thing to our approach to testing is the degree to which we are focusing on enabling the developer and the tester to work together seamlessly. One of the big problems that we have in development teams is what we call the no-repro bug. A bug that a tester finds, they report to the developer, and the developer is unable to reproduce it. We're really trying to eliminate that problem in the 2010 product. We do this by enabling the tester to capture a ton of information about the test that they're running and what happens, so that the developer can identify bugs and fix them. In addition to the historical debugging stuff that I just talked about, we can capture video captures of what the tester does, automated tests to reproduce what the tester does, and virtual machine images that capture the state at the time failures happen. All of this makes it unbelievably easy for the developer to identify that bug and fix it. After that, I'd say architecture tools. The 2010 release marks a big change in Microsoft's approach to architecture, starting with a suite of UML designers that enable both logical and physical design, followed by an architecture explorer that makes it really easy for you to understand the structure and dependencies in a complex code base. And then the layer diagram and validation tools that make it possible for me to define my architecture up front, define my components and my dependencies, and then enforce those dependencies throughout the lifetime of the application development, ensuring that when I'm done, that what I've got actually conforms to the architecture that I started off with. And lastly, I'd like to talk about advancements in agile project management. We've done a bunch of stuff to improve project management in 2010, including hierarchical work items, custom link types, queryable link types, a new simplified Agile process template, and Agile workbooks. Perhaps my favorite is the Agile workbooks. The Agile workbooks are a set of Excel workbooks that enable you to easily use the Scrum project management process and similar processes with Team Foundation Server. They include workbooks for managing the backlog, planning iterations, and then managing the execution of iterations. I've just barely begun to scratch the surface of what you can do with TeamSystem 2010. Over the next few hours, Dr. Koenig from Microsoft, Magnus Tindner, Magnus Juvas, and Matthias Ullarsson from Quise will be showing you some of these great new features. Please enjoy the presentations, and as always, we're eager to hear your feedback. Thank you very much.
Visual Studio 2010 finns det, som det fanns i 2005 och i 2008 års versioner, ett arkitektur, en uppsättning arkitekturverktyg. Det finns en speciell licens att köpa för arkitekturverktyg. Och hur många är som kör de verktygen idag? Inte en hand i hela rummet. Nej, jag har en viss förståelse för det, för att de verktygen kanske lämnade en del i övrigt att önska, om vi är lite diplomatiska. Men det finns ju helt klart ett behov, och det har ju Microsoft insett. Och när man har varit ute och frågat kunder vad det är för någonting man vill ha, så är det många som sagt att vi vill ha UML. Och om det är någon som har stått eller lyssnat på mig tidigare när jag stått och pratat om det här, eller sett någon annan sån här dragning, så var snacket då inför 2005 att ja, men det här med UML, det kan man ju ha dokumenterat med, men domänspecifika språk, det är vägen att gå. Domänspecifika språk, mer specialiserade, lättare att koppla ihop till teknisk implementation, så att man kan gå från modell till implementation och tillbaka på ett enkelt sätt. Jättebra tanke, men då blir man också väldigt begränsad. Så en av de stora nyheterna nu vad det gäller strategisk inriktning är att Microsoft säger UML. Man har gått med i OMG-gruppen för oss som äger specen för UML. Och man kommer nu i den här versionen 2010 att stödja UML version 2.1. Och då kommer någon vän av ordning säga, aha, level 1 eller level 2. Alla olika stereotyper och diagramtyper. Nej. Det är inte fallet då, utan som med alla sådana standard så blir det någon lite vagare tolkning av var man ligger, och definitivt stöder man inte hela standarden. Men som ni kommer att se sen jag visar det här, så en massa bra grejer stöder man, och man täcker de flesta behov som jag tror finns i det här rummet. En av huvudanledningarna att använda den här typen av arkitekturverktyg, det är för att förbättra kommunikationen i ett mjukvaruprojekt. Som vi alla vet som har försökt att utveckla mjukvara, så är en av svårigheterna att mjukvara är transparent. Det är väldigt, väldigt svårt att försöka visa vad man vill åstadkomma utan att börja rita någonting. Så vi har ju alltid behov av modeller och visualiseringar. Och jag tror även hur agil man är, eller hur mycket XP man kör, så har man alltid behov av att rita upp arkitekturer, visa på flöden, visa domänmodeller och sådana saker. Och det är väldigt bra om man kan göra det på ett effektivt sätt, så att man kan kommunicera det med andra i teamet. Och det är en av de grejerna som Microsoft har tagit fasta på här. En annan del som är nog så viktig, det är ju att förstå problemdomänen, förstå kraven, att kunna visualisera dem och diskutera dem med sina beställare. Och det är också någonting som finns med i den här lådan och vi ska kika på sen. Nästa del som är nog så viktig är att öka förståelsen, att förstå det område som man jobbar med. Och för de allra flesta idag så ser det inte ut som så att man varje halvår får börja med en helt ny applikation från scratch och använda all den senaste tekniken för att bygga den. Utan det kanske vanligaste för de flesta av oss konsult som är anställd är att man får sitta med en äldre applikation, ärva någon applikation eller bygga vidare på gammal kod. Så en stor del av det vi behöver kunna, det är att förstå befintliga system, befintliga komponenter, befintliga applikationer. Och det är en annan del som Microsoft har tagit fasta på när man har tagit fram de här nya arkitekturverktygen. Att ta fram ett antal verktyg för att kunna analysera den befintliga koden och se hur den hänger ihop, vilka beroenden som finns, hur strukturen i den ser ut, hur kommunikationen flödar genom den. Så det är en annan viktig parameter i hela. Ett exempel på som jag ganska nyligen har råkat ut för, jag skulle jättegärna vilja ha det här verktyget, då visste jag att det fanns redan. Det var, jag skulle titta på enhetstester i ett ganska stort projekt. Och i Solution Field där kanske fanns 70-tal projekt. Och att då som helt novis inför det projektet förstå hur den här lösningen hänger ihop är en ganska tuff uppgift. Och det är väldigt, väldigt mycket steppakod för att bara fatta hur de här flödena hänger ihop. Och även om man då sitter och steppar i en halvtimme så har man ändå bara förstått en liten del av den här applikationen. Man kanske inte ens har steppat i rätt del. Utan man skulle behöva förstå lite mer om, okej, hur hänger det här ihop? Vad finns de med de stora punkterna där det finns mycket komplexitet? Hur ser ett flöde ut genom den här applikationen? Och att då ha haft de här arkitekturverktygen för att kunna göra den analysen på ett enkelt sätt vore kanon. Tyvärr hade jag inte det då. Nu har jag dem. Det tredje området som motiverar varför man ska använda de här arkitekturverktygen tycker jag är att skaffa sig bättre kontroll. Och vad jag menar med det är, det finns ett begrepp som heter konceptuell integritet. Jag tror det var Fred Brook som började prata om det här först någon gång på 70-talet. Att det var väldigt, väldigt viktigt för en arkitektur. Och arkitekturen är ju en av de centrala koncepten för ett system, för en programvara. Och har vi varit duktiga, då har vi ju bestämt att okej, det här var en arkitektur, så här hänger den ihop. Vi har delat upp till de här logiska delarna. De här logiska delarna får prata om varandra på det här sättet. Har vi slagit fast det och följer det så kommer vi få mindre buggar än om vi bara bygger lite hej vilt i kodar som vi tycker och känner. Och ett vanligt problem är ju att försöka upprätthålla den här konceptuella integriteten i arkitekturen som man kanske tar fram från början, en struktur. Det blir lätt som så att ett ganska vanligt fenomen som jag har sett många, många gånger är att man kan i ett projekt sitta och köra, man tar ju fram en arkitektur tillsammans, man följer den, alla bygger på samma sätt, alla klasser hamnar på rätt ställe i solution-filen. Och sen lämnar man över till en förvaltningsgruppering. Allt vad det sådana som känner ansvar för den där lösningen försvinner och så sitter några som inte vet speciellt mycket om den där lösningen. Och så tänker man, nu ska jag börja bygga här, men jag vill inte förstöra det här fina. Jag bygger lite här på sidan istället. Lägger till lite klasser här på sidan. Så förstör jag ingenting. Och det man gör är just det. Man förstör. Man bryter den konceptuella integriteten. Och så börjar det spreta och så blir det spagettikod. Så vad som också finns i den här lådan då, det är verktyg för att säkerställa att man följer den här konceptuella integriteten. Andra saker på ämnesområdet förbättrad kontroll är möjligheten att till exempel utifrån en modell som visar på kravbilden eller visar på arkitekturen att man där kan skapa kopplingar till work items om man kör TFS, om man har kraven hanterar dem där eller om man håller på arbetsuppgifter där så kan man göra kopplingar däremellan för att se vem är det som jobbar med den här delen i systemet eller vem är det som förväntas detaljera det här kravet. Så, det var lite grann om varför. För vem är då de här verktygen? Jag skulle säga att de som jag tror kommer köra de här arkitekturverktygen så är det två olika kategorier. Dels renodlade utvecklare som redan idag när man pratar med sina kollegor ritar på tavla på papper i något ritverktyg. Men mycket av de skisser man gör blir lite av engångskaraktär. De slänger man sen eller man suddar tavlan och ritar en ny. Och det är lite synd. För även om man inte ska skriva jättetjocka dokument så en hel av de där skisserna är väldigt, väldigt bra att ha kvar. Eller hur? För att det är en väldigt, väldigt viktig del av hela systemlösningen att de finns. Så att någon annan kan förstå det här arkitekturen var tänkt senare. Och att då kunna göra det på ett enkelt sätt i Visual Studio och kunna spara och hantera de där skisserna sen som vilken annan källkodsfil som helst är en bra grej. Jag tror också att pragmatiska lösning och mjukvaruarkitekter kommer använda de här verktygen. Och vad jag menar med pragmatiska är arkitekter som jag tror kanske är lite mer kodnära, så kanske kör både utvecklar en del, ha händerna i syltburken, men har kanske större arkitektansvar. Och är inte jätteintresserad av de allra häftigaste ritverktygen på marknaden, utan kanske har någonting som funkar bra med koden och funkar bra att kommunicera med utvecklaren och utvecklingsteamet. Det tror jag är de främsta användarna. Så, vad har du då mer konkret i den här lådan? Först och främst då, en räcka om 5 stycken olika designverktyg för att rita saker i UML 2.1. Och de olika diagrammen som man kan rita just nu i betan, och som förmodligen kommer vara så också även i den slutgiltiga produkten, det är man kan rita logiska klassdiagram, use case-diagram, aktivitetsdiagram, sekvensdiagram och komponentdiagram. Så ni som kanske kör något modelleringsverktyg, ni vet att det finns fler olika typer av diagram som till exempel för att rita infrastruktur eller för att rita state machines och sånt. Och de finns inte nu. Vad jag har förstått från diverse blogginlägg är nog att de kommer nog, men förmodligen som någon power tool eller så lite senare. Men inget löfte om det, utan det är bara rykten som jag drar till mig nu. Till det här då så finns det också då en modellutforskare som gör det lätt att hålla ordning på sina olika ritelement och återanvända dem på olika skisser. Det finns också en ny projekttyp i Visual Studio då, som man använder sig av när man ska skapa sina UML-skisser. En annan del då är kopplingar till work items, som jag nämnde. Att man kan koppla ritelement till work items för att ha koll på det. En annan spännande sak är arkitekturutforskaren. Det var den jag pratade om som jag jättegärna hade velat haft den här gången när jag skulle sätta mig in i den här komplexa applikationen för att kunna hjälpa till med testautomatisering, ledningstester. Och vad den hjälper mig med då, det är att navigera i komplexa program och ge mig en grafisk representation då av hur beroenden ser ut och olika logiska delar hänger ihop med varandra. Vad jag också har som hjälp då för att kunna förstå system är möjligheten att inifrån kod, till exempel klicka på en metod någonstans och säga visa mig ett sekvensdiagram för det här flödet. Och så får man välja hur många nivåer den ska rita. Och så kan man se hur okay, just den här metoden på den här klassen används i ett sammanhang. Det kan också vara väldigt, väldigt bra för att förstå ett sammanhang. Sen så finns ett verktyg som ger mig möjlighet att rita upp lagerdiagram. Och en av de första grejerna som brukar dyka upp nu och diskutera arkitektur för ett system, det är ju, okej, vilka lager har vi? Vilka ansvar de här lagren? Hur får de prata med varandra? Det brukar vara en av de första sakerna man slår fast när man ska börja bygga någonting. Och här har du då möjligheten att rita upp den beskrivningen. Och sen kan man använda den beskrivningen för att validera lösningen sen. Och se att den efterlever den lagerindelning man slagit fast för projektet. Ja, det låter lite så här storebror ser dig. Men det finns faktiskt helt klart ett användningsområde för det som jag tycker är vettigt. Och de går också kopplat till incheckningspolicy och byggen så att man kan verifiera det i samband med de händelserna. Så, äntligen finns det UML i Visual Studio. Är det någon som känner igen den här bilden? Kom igen, det finns flera här som har kört Visual Studio 6, eller hur? Så att UML har minst funnits i Visual Studio förut. Ingen som kommer ihåg det. Visual Studio 6 fanns det. Enterprise Edition fanns faktiskt en UML-ritlåda som försvann lika fort igen. Och det var faktiskt inte den jag tänkte visa. Men tänkte alltid någon vän av ordning som har sett den där förut. Så att det var lika bra att visa att det minst har funnits förut. Så att det har skett några vändningar här från Microsofts sida. Men nu är man definitivt på UML-spåret igen. Det finns ett annat verktyg som har funnits en bra tag nu. Det är Visio. Där man kan rita UML. Och körde man någon av de här teamlicenserna på Visual Studio så fick man ju med Visio. Och vad är då skillnaden? Där kan jag rita hur mycket som helst i UML. Ja, en stor skillnad är ju att Visio är just bara ett dumt ritverktyg. Det finns ju väldigt, väldigt lite intelligens eller kopplingar till annat där. Det är ju skillnaden mot det inbyggda UML-stödet här i Visual Studio. Där finns det betydligt fler möjligheter att göra lite smartare grejer. Och det är definitivt en bra plattform att bygga vidare på för Microsofts utvecklare också. Jag ska nämna en till sak om det här med UML kontra de här domänspecifika språken. För det är inte så att Microsoft har övergett domänspecifika språk, snarare tvärtom. Man satsar på det också. Och de som håller på med de här DSL-verktygen och DSL-toolkit och så, de sitter i samma team som de som håller på med arkitekturverktygen här. Och det kommer komma massa grejer där också, så att det inte är att det att man har lagt ner den satsningen helt och hållet eller någonting sånt, utan man satsar på båda, och det kommer vi se sen när jag demar lite grann här också, att vi kommer se faktiskt att det finns kvar en del gamla såna här DSL-verktyg då, som tanken är att de ska leva kvar parallellt, och det finns en poäng med det. Sen kan också nämnas att de här nya ritverktygen i Visual Studio, de är gjorda med det här DSL-toolkitet också, så att där finns också en koppling. Så, då är det demodags. Så där, jag har dragit igång en Visual Studio här. Jag tänkte jag skulle börja med att visa lite grann just kring UML-stödet som finns i nya Visual Studio 2010. Då ännu i beta-version. För det första då, så finns det då en ny projekttyp för att skapa de här UML-diagrammen och modellmetadatat. Det finns ett modeling project här. Och likt en god tv-kock så har jag redan skapat upp ett par sådana här. Och vad jag hittar i mitt modellprojekt i Solution Explorer, det är de fysiska delarna i mitt modellprojekt. Det vill säga, jag hittar de olika diagrammen som jag har skapat som jag kanske vill versionshantera. Genom att koppla dem till källkodshanteringen. Det finns också modelldefinitionspaket här. Där de olika ritelementen jag använder mig av finns. Som också versionshanteras. Sen finns en grej till då. Vi skapar ett nytt diagram här. Där. Helt tomt. Och här ser vi då på kanten. Precis som inte vi hade nog med såna här olika små gadgets i Visual Studio redan, så har det tillkommit säkert 1 miljon nya i 2010. Och en av dem är den som jag öppnar här, som heter UML Model Explorer. Och skillnaden då mot det jag ser i Solution Explorer när jag tittar på ett modellprojekt och det jag ser i UML Model Explorer är att jag ser det i UML Model Explorer är de logiska delarna i min modell. Här kan jag då se de olika objekten som jag använt mig av mina skisser. Och jag kan återanvända dem i ritningar och så. Och det jag ser i Solution Explorer är de fysiska diagrammen och filerna där de här ritobjekten finns definierade och så vidare. Så det är skillnaden. Och nu kan man då, när man vill skapa ett diagram, så kan jag dels då, som jag sa, återanvända ritobjekt som jag redan definierat som finns i min modell Explorer. Jag kan göra flera olika såna här ritprojekt i en och samma solutionfil. Så att det kan vara så att jag använt de här, i det här fallet då, aktörerna förut. Och jag vill ha med dem på ett nytt diagram som jag vill skapa. Och självklart, om jag skapar någonting nytt här, så dyker de såklart upp i modellexploren. Om man kollar vidare här i modellexploren, så kan jag ju också se då på ett enkelt sätt, som man gör i många av de här ritverktygen, vilka relationer just det här objektet, i alla fall den här aktören, har. Och jag ser att den har kopplingar till ett antal andra ritobjekt jag har. Så om vi tittar på en annan diagramtyp här. Här har vi ett logiskt klassdiagram. Så ser ni att jag ganska enkelt och kan skapa upp paket. Jag kan lägga in klasser, eller jag kan stoppa i paket. Också som man kan göra i de flesta andra ritverktyg. Jag tycker till exempel är skillnaden mot Visio. Är det någon som har försökt att rita med komplexa UML-diagram i Visio? Några stycken. Då vet ni att det är ett helvete att försöka få de här UML-stereotyperna, de här ritikonerna, att skala på ett bra sätt. Så att exempel om jag vill ha, som i det här fallet, ett stort paket och lägga in klasser i och visa att de där klasserna ingår i paketet, så får jag sitta och ändra properties och hålla på och unlocka egenskaper på de här ritobjekterna. Och det är ganska svårarbetat. Så här är det mycket, mycket enklare. Så förutom då ljuskretsdiagrammen och som i det här fallet då ett logiskt klassdiagram, så fanns det då sekvensdiagram som jag kommer visa lite senare, och aktivitetsdiagram och komponentdiagram. Och just det logiska klassdiagrammet som vi ser här, så fanns det ju faktiskt någonting som påminner väldigt mycket om det i Visual Studio 2005 och 2008. Det var den här vanliga klassdesignen. Är det någon som har kikat på den? Ja, någon som har gjort det. Det var väldigt enkelt. Det var helt kopplat till koden. Skapa en klass och så valde att visa det här klassdiagrammet. Så dök den upp där. Skapa en klass i klassdiagrammet, så blev det kod. Och här är då en viktig skillnad mellan det klassdiagrammet som för övrigt finns kvar. Det finns kvar fortfarande i ritverktyget. Men som komplement till det finns det logiska klassdiagrammet som jag kan använda för att just göra mer konceptuella skisser. Till exempel, jag vill rita upp en domänmodell. Jag är inte säker på att jag vill realisera alla de här klasserna ännu. Då är det diagrammet jag använder. Yes. Jag byter projekt här. Och vi kikar på ett befintligt projekt som jag inte vet så mycket om. Jag kom in som konsult här. Jag har fått veta att jag ska öppna den här solution-filen som heter EISK 2008. Och att det ska vara någon typ av system för att administrera anställda på ett företag. Men det vet jag inte. Okej. Hur sätter jag mig då in i hur det här funkar snabbt? Ja, ett sätt att göra det på det är att expandera här Solution Explorer och börja titta lite grann på namnsättning och sånt. Och så blir jag trött ganska fort då, för här var det ganska mycket, så jag bara ett projekt. Oj, vad jobbigt, tänker jag. Vad kan jag annars göra? Jag kan steppa såklart. Men det var inte därför vi var här, utan vi kan ju också då använda de här nya verktygen då i arkitekturversionen för att titta på den här lösningen, hur den hänger ihop. Och som ni ser här då kan jag välja att titta på code dependencies utifrån assembly, utifrån namespace eller utifrån klass. Så en början. Vi kan börja med att kolla utifrån assembly. Så, fick jag en liten enklare skiss här. Och det var inte så jättespännande på översta nivån, men om jag borrar mig ner lite grann här så ska vi se att det blir lite mer intressant. Här ser vi då, ta en förstoringsgrad till. Så. Jag vet inte om ni ser den här ledgen här, men assembly är mörkblå. Det är lätt att se. Och sen en lite ljusare blå här. Det är olika namespace i den assemblyn. Och redan här kan jag se då, aha, okej, okay, att namespace som heter CL som är beroende av utilities och till entity. Aha, vi har något som heter entity och utility. Jag undrar vad den innehåller, den här utility. Jag kan expandera den och kika i den. Och då ser jag då, om jag kollar på ledgen igen, här klasserna. Ja, okej, okay, de här klasserna som ingår i det här namespace och så här hänger de ihop. Det finns också då funktioner här för att analysera vanliga problem. Vi tar ett snabbt exempel här. Till exempel, finns det cirkulära referenser här? Jag väljer att visa det. I rött. Ja, det var en liten skön feature. Så ser vi här att aha, mycket riktigt så finns det cirkulära referenser mellan de här namespacerna. Vi kan gå. Ja, nu har det lite. Nu har vi en liten betabuggar. Ja, jag tror vi släpper den nu runt om till. Men jag lovar, det är bra. Och så de verktygen är helt klart fiffiga för att titta på problem och hur saker hänger ihop. Andra sådana saker jag kan analysera förutom cirkulära referenser är till exempel hubs, om det finns områden som det finns mycket beroende till. Jag kan kolla om det finns noder som inte finns några referenser till och om det finns referenser som inte används alls. Det är ett bra sätt att städa upp sin kod. Det är någonting som alla borde göra oftare. Det var lite grann om arkitekturexploren. Det sista jag tänkte visa var någonting som heter lagervyn. Och det var den jag sa var bra för att kunna verifiera konceptuell integritet i en lösning. Och vi har slagit fast att vi till exempel ska använda oss av model view controller-mönstret i vår lösning. Nu ser ni här, här hade ett antal färdiga lagerindelningsmönster definierade och ett av dem var model view controller. Ja, och det ser ut så här. Kanske känner igen. Johan får prata med modellen. Controller får prata med både viewn och modellen. Men ingen annan får prata åt något annat håll. Jättebra. Och en sån skiss är alltid fin att ha i något dokument, men det är ingen som läser den. Och är man inte jättehemma på det här så blir det lätt fel. Vad man kan göra här då, det är att man kan faktiskt koppla projekt och även då klasser. Ja, nu börjar jag bråka med mig här. Såklart. Jag tar den här. Nu vet jag hur det funkar. Jag bara hitta den. Att jag kan koppla då fysiska projekt och även klasser så att jag säger att de här klasserna får inte prata om de här eller de här namespacerna får inte förekomma i det här lagret. Den typen av regler kan jag sätta upp. Och i det här fallet då, om vi kollar på den här den nya featuren Layer Explorer, ytterligare en av de här många gadgetsarna som finns i Visual Studio 2010, så kan jag kika på vilka kopplingar jag har gjort. Och i det här fallet har jag kopplat webbapplikationen som jag har i den här lösningen till view-lagret i min modell. Och controller-lagret har jag kopplat till en assembly som heter Bob's Business Logic. Och vad kan jag göra nu då? Det är att jag kan validera den här strukturen och se om det här hänger ihop. Jag har kört någon gång förut. Kolla längst ner här. Så ser ni att okej, okay, jag körde 14.36, starta och det gick bra. Inget konstigt med det. Men det vore ju trevligt att se att den där verkligen kan upptäcka problem också. Vi ger oss på att introducera ett sånt problem. Jag går in i min webbapplikation som tillhörde Vue. och gör lite uncomment på lite kodrader som ropar på en klass i affärslogiken. Och om vi kollar här då på den här lagervyn igen, så ser vi då att webbapplikationen tillhörde view-lagret och min affärslogik låg i kontrollerlagret här. Och kontrollen får ju prata med view-lagret, men inte tvärtom. Så nu borde vi få ett problem med vår arkitekturvalidering. Nu var jag lite snabb där och inte gjorde en byggde först. Så. Nu skriver vi. Sådär. Nu ser vi att vi fick valideringsproblem. Dependency validation error. The DLL file web application in layer view references DLL file build logic in layer controller. Jag bröt mot de uppsatta reglerna i den här arkitekturen och därför gick jag på en nit. Så, jag har blivit stressad där. Det var kort om tid. Men det jag har hunnit gå igenom då var dels de nya UML-diagramtyperna jag kan rita. Det var ju femte antalet. Helt integrerade med Visual Studio. Man kan källkodshantera de här diagrammen. Vi hade ju den här UML-modell-exploren för att hålla reda på olika modellobjekt. Vi hann kika lite på den här arkitekturexploren. När jag ska sätta mig in i ett system, förstå en problemdomän, och använda den för att se hur DLL, namespace, klasser hängde ihop. Och även identifiera problemområden. Och det sista jag visar nu var det här lagerdiagrammet och hur det kan användas för att säkerställa den här konceptuella integriteten. Att man följer de uppsatta arkitekturreglerna och använder de mönster som har slagits fast. Och just i det här fallet var det väldigt, väldigt enkelt sånt lagerdiagram. Det går att göra betydligt mer detaljerat och sådär. Bra! Frågor på arkitekturversionen? Det kommer mer... Ja. Ja, jag har sett frågan ställas och sett att svaret var nej, det är klart att vi jobbar på att tuna för stora modeller, men ingen bättre än så. Jag har inte hört att det ska finnas någon begränsning i antal. Någon finns det väl förstås, men inte jag känner till.
Det blir fortfarande en speciallicens för den här.
Stämmer bra, det är en speciallicens som heter Architecture Edition.
En fråga. Hur kommer det här funka typ med det typ löst kopplade system? Alltså när du hade dependency, då är det typ dependency mellan olika projekt. Men det här med Unix, där är det ju liksom löst kopplade system. Kommer den ändå kunna förstå?
Ja, det får väl problem med att hantera, alltså man kör dynamiska beroenden som först bestäms i runtime. Då blir det lite jobbigt. Då. Utan den kan ju ta sånt som uppstår vid kompilering eller sånt som bestäms vid kompilering. Ja.
Om du vill gå från UML-diagrammet sen och komma in till något som är mer kodnära när du vill realisera. För att generera därifrån eller är det bara...
Ja, som det är just nu då så det finns... Just det, det har jag inte visat nu. Sekvensdiagrammerna, de går ju att generera från kod. Och sen så finns det då de här klassdiagrammen, de som fanns förut, som hänger helt ihop med koden. De andra, de är ritverktyg som inte hänger ihop med koden i den här versionen.